Vi ska läsa ifrån första Korintierbrevet, kapitel 12 och de 11 första verserna. Första Korintierbrevet 12, de 11 första verserna. Och ja, vi läser helt enkelt. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en av er visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tron genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som den vill. Jag skulle vilja tala om ett trotsigt hopp idag. På ett av våra stugmöten satt jag med en av församlingens medlemmar här, Mikael Gustafsson, och pratade om hans stora intresse kring naturen och fåglar och växter och så vidare. Och vi kom in och pratade om svedjenävan. Eller faktiskt, vi pratade om brandnävan. Det är en syskon till svedjenävan, men de är väldigt likartade. Och båda de två har en spännande egenskap. Det är att deras frön bara gror när det är skogsbrand. Och det innebär att det kan ju dröja långa tider mellan att ett frö planteras och når jorden tills det faktiskt börjar att gro. Och det finns dokumenterat platser där man vet att det inte har varit någon brand på över 200 år. Och när skogsbranden sen drar fram och lämnar landskapet helt svart, så växer det mattor utav de här gröna växterna som blommar, vackra blommor i ett par olika färger mitt i allt det här svarta. Och det blir en bild för mig kring det här trotsiga hoppet som vi inte vet riktigt var det tar vägen, det vi planterar, men som har en kapacitet att blomma under förutsättningar som vi kanske knappt kan föreställa oss. Och jag vet att jag berättat tidigare, men jag vill ju berätta igen om min morfar han Mullsjö är jag uppvuxen i, och han levde där hela sitt liv och var aktiv i den lokala pingstförsamlingen där och bland annat söndagsskollärare och söndagsskolföreståndare i 40 år. Och han på den i byn så bar han många människor liksom nära sitt hjärta, och bland annat ett antal personer som han väldigt gärna ville att de skulle se frälsningen, få möta Jesus. Och det gick ju år efter år, och han blev 80 år, och hans älskade Karin dog, och han blev änkeman. Och så var det som att Gud sa, nu är det dags. För när de här personerna hamnade på olika vårdboenden, då tog sig Göte dit och pratade med honom. Och vid den här tiden, jag bodde hemma och han kom åt söndagmiddag med oss i stort sett varje söndag, så hände det 5-6 gånger någonstans där att han, nu har jag fått be tillsammans med. Och så berättade han då någon har fått be frälsningsbönen med. Och kunde beskriva till exempel ett tillfälle där någon som, jag menar, kroppen höll på att lägga av, fått amputera ben och så vidare. Men hela det här vårdrummet var drabbat av en sån frälsningsglädje. Och där skogsbranden liksom dratt fram, där blommade. Och det som sås där också uppstår till ett evigt liv. Och jag tänker att det är vår kallelse att vara bärare utav ett hopp. Som kanske, där vi tänker att här finns väl inga förutsättningar. Att Gud har andra förutsättningar. Den här texten är lite grann utav en utmaning för mig. Ja, ni hörde att jag var uppvuxen i en pingstförsamling här och jag har varit med i rörelsen där ett tag. Och det här är väl något utav en sån här, den text jag hört predikas mest gånger. Och som är lite så här, det här är vi-texten, liksom identitetsskapande text. Och att se på den med fräscha ögon kan vara en utmaning. Men jag har haft en spännande sommar, kanske lite väl spännande, för att jag vet inte riktigt hur jag ska re ut mina anteckningar, för de har ändrats gång på gång här. Vi får se vilken version det blir här. Men jag tror jag behöver sätta in det i sitt sammanhang först. Jag menar, hela frälsningshistorien tar vi faktiskt där. Hur Gud skapar människan till sin avbild. Vi är skapade till avbild av en treenig Gud. Gud säger, låt oss skapa människan till sin avbild. Och så skapar han man och kvinna som ska leva i gemenskap. Den här, som gemenskap kan vi återspegla Guds gemenskap. Det finns något otroligt vackert i det här. Och så vet vi hur det går sönder. Människan förmår inte att hålla sin plats som människa i ödmjukhet inför Gud och inför varandra. Relationerna går sönder och världen blir ett trasigt ställe. Jesus kommer för att ge oss frälsning. Han dör på ett kors, han uppstår. Och så, precis som människan i första, liksom, första kapitlerna där i Bibeln får ansvar för att vårda skapelsen, så säger Jesus där att nu är det ert uppdrag att gå ut över hela världen och vara budbärare utav det här hoppet. Det ges liksom till människan igen. Och jag funderar, hur tänkte du då? Kan man ju fundera lite grann på. Men så är det i varje fall. Och där börjar liksom kyrkans historia, där börjar våran historia. Och den här texten är ett nedslag i den tidiga historien. Där det fortfarande är ganska trasigt, får man säga. För det är ganska konstigt att den här texten egentligen har blivit en sån här symbolisk text. För det är en församling som har stora problem. Det är på etik och sexualmoral och avgudadyrkan och en överandlighet som inte är sund i flera aspekter i varje fall. När man går igenom vad Paulus liksom får gå till rätta med. de har inte ihjäl varandra, men mina associationer går ändå liksom upp till Knutby. Liksom. Det är en församling som har utmaningar och problem. Och Paulus skriver det här brevet i kärlek och uppmuntran, men också väldigt, ska man säga, tillrättavisande. Så, för att hjälpa dem hitta rätt väg. Och det gäller ju i synnerhet att förstå liksom att man inte kan blanda evangeliet riktigt med vad som helst och hur som helst. Och han behöver, möter vi de första verserna här, vi ska hålla oss ganska nära bibeltexten, i de första verserna, att det finns en kontrast mellan livet med Gud och livet under avgudarna. När ni var hedningar drog ni oemotståndligt, står det i folkbibeln, viljelöst, står det i Bibel 2000, till de stumma avgudarna. Det finns någonting i livet utanför Gud där vi antingen inte riktigt vet hur vi ska agera, vi gör bara som alla andra och liksom förs bort med folkmassan, eller så är det faktiskt så att i mötet med de mörka och destruktiva krafterna så kan det skada våran vilja och binda oss på ett sätt som vi blir inte fria. Och det är här evangeliet kan komma in och ge oss verklig frihet. För den helige andes verk, den skiljer sig verkligen från de mörka krafternas verk. Det är ingenting som anden missbrukar oss inte, anden tvingar oss inte, utan anden bjuder oss in att dela livet med Gud. Och med hela vårt jag, och att vi verkligen får en vilja som blir sann och överlåten. Och den här vers 3 kanske är lite kryptisk. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus, och ingen kan säga att Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. Vi vet alla att det kan finnas falska bekännelser utav olika slag. Men det handlar om att förstå hur anden och ett kännetecken på ett sunt andligt liv, det är att det sätter fokus på Jesus och handlar om livet med Jesus i första hand. Och det är verkligen så att det som är hjärtats tro och övertygelse, där man ifrån hjärtat säger att Jesus är Herre, det bygger ju på mötet med Jesus själv som sker med anden som förmedlare. Och det här uttrycket Jesus är Herre, det är en bekännelse som går väldigt djupt. Ofta sa man det att kejsaren är Herre, och det här var ju den största politiska kraft som egentligen världen sett vid den här tiden, och som många på sätt kunde hota kyrkan och kyrkans existens. Men att bekänna att Jesus på något sätt är större och viktigare än kejsaren, det är ju stort. Men jag tror också att det handlar om att kunna förstå vem Jesus är i livets olika skiften. Och mina tankar går till bara en sån här ögonblicksbild jag hade i en kyrka där jag var medlem. Där en person sitter i kyrkbänken och jag tittar lite grann på den här personen och ser hur personen sjunger de här lovsångerna verkligen ifrån hjärtat och i överlåten bön, och det syns i hela varelsen. Så här. Det är bara det att jag vet vad den här personen varit med om. Och kan, min tanke är, hur kan den här personen överhuvudtaget hålla ihop som människa för att varit med om något så tragiskt och jobbigt. Men den här personen har mött Jesus. Den Jesus som liksom gått in i det djupaste och mänskliga mörket, den korsfäste Jesus som funnits med i de mörka stunderna Och det är inget annat än ett verk utav anden som är där och förmedlar Jesus till oss. Och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft utav den helige ande. Det är inte bara en intellektuell kunskap, utan det är en erfarenhet som kan förmå en person att sjunga lovsånger i djupaste mörker egentligen. Så kommer några verser här som vi ska stanna upp inför också. 4, 5, 6. Och man handlar om Gud och Guds väsen. Och när jag gick min bönepromenad och mediterade över dem en solig dag och liksom ser hur träden sträcker sig mot solen, så tänker jag, ja, men Gud är ju som solen. Gud fader är som solen själv, är livgivaren som gör att allting som finns här överhuvudtaget har sitt liv, och allting på vår jord, vårt liv vore omöjligt utan solen, och på samma sätt Gud. Och solen ger ju också vårt ljus, och så att vi kan se och förstå vad som är meningsfullt och värdefullt. Allting är i relation till Gud. Och så tror jag många religioner egentligen skulle kunna beskriva Gud. Det som är kanske speciellt då i vår kristna tro är att vi säger att solen har landat på jorden. Och det låter ju helt tokigt, liksom Gud landat på jorden, solen på jorden, det går inte, förstår inte, solen är ju ett jättestort svär och det skulle inte fungera. Men att Jesus kommit till oss, det är som att solen själv skulle landat på jorden. Och sen när anden kommer över var och en utav oss, är det ju som att solen själv tagit plats i våra liv. Jag läser, det finns inte så många texter, det finns en handfull texter i vår bibel som är så kallade trinitariska texter, där Gud nämns som fader, son och ande, och i det här fallet så är det inte fader utan då står det Gud, som någonstans avslöjar Guds väsen för oss, berättar om Guds väsen. Jag läser dem. Och jag skulle rekommendera att när ni stöter på de här texterna i er bibelläsning, stanna upp en liten stund och bara vara stilla inför det. Så vi tar några sekunders tystnad när jag läst de här. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma, han som verkar allt i alla. Och det är ju så att den gemenskapstanke som Gud har, det här att vi ska ha en återspegling utav hans egen person, hans väsen, det söker han att upprätta hos sin mänsklighet genom kyrkan. Vi förenas inte utav att vi har en fin lokal eller att vi har verksamheter på lite olika håll eller så här. Våran enhet beror på att vi alla fått möta Jesus. Det är vår grund och botten. Och sen får det ett mångfald utav uttryck som blir så vackert och är som en kompletterande enhet, helhet. Men vi har en gemenskap, en tillhörighet i Gud själv genom den helige ande. Och att få tillhöra, att få vara en del utav en gemenskap, det är så väsentligt för oss. Jag jobbar på Askebyskolan, en mil utanför stan här. Har tagit över en årskurs 4 nu. Och de är ju en tvärhand höga, de här små varelserna. Hur söta och fina som helst. Men det är en ny klass som har bildats, slagits ihop av två klasser och det kommit in några nya individer i och sådär. Och i synnerhet de första veckorna, men egentligen genom hela skolåret, så är det ju, man märker hur viktigt det är att få ha kompisar och få tillhöra och få vara med och sådär. Och en tjej i veckan här tänkte jag på som stod lite grann för sig själv på skolgården, lite försiktig sådär, inte jättetrygg i att knyta nya kontakter och som är helt ny i klassen. Jag började prata lite grann med henne och hon har mycket att berätta och sådär. Och så kommer någon fram, hej, ska du hoppa hopprep med oss? Och man ser den här personen som är lite hukande, så här, tittar upp och så funderar på, vågar jag? Sådär. Vågar jag vara med? Ja, jag är med. Och förlora sig i leken där. Det är så viktigt för oss att få vara en del utav en gemenskap. Och vi är inbjudna utav Gud själv att dela gemenskapen med honom och med honom med varandra. Den kristna gemenskapen är inte alltid perfekt, långt ifrån, det ska vi alla veta. Men det finns en potential, en möjlighet här i ett syskonskap som vi verkligen ska värdesätta och som vi ska utforska på så många sätt. Vers 7 följer vi. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Och det kanske här det här att vara sänd, att vara budbärare kommer in och blir tydligt. Livet med anden handlar inte bara om det vi ska göra för andra, utan livet med anden handlar ju om livet med Gud. Men livet med Gud blir inte utan avtryck och resultat i oss. Utan det händer någonting med oss. Och nytta står det här. Jesus använder ofta ordet bär frukt. Och jag tycker om det. För frukt är någonting som bär liv och som kan förmeras. Och som kan få liksom fortplantas långt över vad vi förväntar. Så när vi lever livet i Gud med anden så visar det sig på ett sådant sätt så att det blir till nytta. Så att det kommer bära frukt. Och vi är alla, var och en, står det. Och det är tydligt utmärkt i den grekiska texten här att det gäller verkligen alla, ingen undantagen. Vi är kallade att leva liksom det fruktbärande livet. Och här får sen Paulus gå in och tala om de andliga gåvorna i ett sammanhang där det finns väldigt mycket missförstånd. Och jag kommer inte kunna, ha inte tid och utrymme nu att göra en komplett lära utav de andliga gåvorna och dess funktion. Jag tänker att det finns en väldigt bred palett och att man kan vara i tjänst i andens kraft på många sätt. I Gamla testamentet står det till exempel om hantverkare som är smorda utav anden och som brukar också sina naturliga gåvor när de är med och utsmyckar tabernaklet, tälttemplet i kyrkan, i öken där. Så det här tolkar inte jag som en komplett och färdig lista, men saker och ting som var speciellt viktiga att ta upp i den här miljön. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. Och jag har nog med mig en tolkningstradition som jag tänker i grund och botten är sund. Där Jesus är exemplet för allt andligt liv. Och vi kan titta på honom för att bli liksom kloka och visa vad det här ska handla om. Och i den tolkningstraditionen så har man nog tänkt om ord utav kunskap, att det är ett övernaturligt förmedlande utav en kunskap. Till exempel när Jesus berättar för Natanael att han satt under ett träd när Natanael fick höra talas om Jesus, och Jesus var inte alls på den platsen, utan Jesus visste någonting som man inte skulle kunna veta annars, och Natanael kunde genom det här då övernaturliga insikten hos Jesus liksom förstå något mer utav vem Jesus är. Vishet skulle man kunna tänka när Jesus får frågan utav överste prästerna, är det väl där, som frågar om man ska bära betala skatt till kejsaren, och vill sätta dit Jesus i det, och antingen om man besvarar på ena sidan så förlorar han folkets stöd, svarar han på andra sättet så kan han liksom bli åtalad inför de romerska myndigheterna. Men där han då svarar väldigt klokt och löser upp den situationen. Och vi behöver ju ha kunskap, vi behöver ha vishet, och jag tänker minsann att det står i andens kraft och makt att förmedla detta, och kanske också utnyttja de resurser vi har inom oss på det sättet att som blir inspirerat. Men i just det här avsnittet undrar jag ifall det inte handlar om någonting annat. Det är nämligen så att Paulus har talat mycket om vishet innan i första Korintherbrevet. Och han har pratat om hur grekerna söker vishet och judarna söker övernaturliga tecken. Men jag förmedlar en annan slags vishet som är dårskap för världen. Den här dårskapen att det är Jesus som är Messias och att han blev korsfäst. Det är ingenting som går in liksom i de klokas huvuden, men det är en Guds vishet. Och kunskapsbegreppet hör väldigt tätt ihop med det här. Så jag undrar om inte de här första två sakerna som lyfts fram här om vishet och kunskap i det här sammanhanget handlar om att dela evangeliet med människor, och kanske specifikt om apostlartjänsten, att vara sänd att gå ut med budskapet till nya platser och nya situationer och så här bära det budskapet. Så läser vi vidare, så står det: en får tron genom samma ande. Och känner vi vår bibel så förstår vi ju just det här som jag varit inne på innan, att kalla Jesus som herre, att egentligen när vi alla kommer till tro så är det en del utav det är andens verk. Det blir ingen tro utan att vi får möta den verkliga Jesus, och det gör vi i kraft utav anden. Så anden är med när vi möter Jesus, och anden förhärligar Jesus. Så på så sätt så är vår tro kopplad till anden, allas vår tro. Här tror jag att det handlar mer om det vi brukar tala om, tron som kan förflytta berg. Tron som vi kan möta i situationer som kan kännas hopplösa. Den här brandnävans eller svedjenävans tro, att våga så de här fröna, göra de här handlingarna, gå i tro när vi kanske egentligen inte ser förutsättningarna för det. Och det blir denna tro kan Gud så skapa något fantastiskt av. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande, står det. Intressant här är att det står nu då i pluralis. Det står inte en gåva utan det är flera gåvor. Och när jag har konsulterat de som har forskat på det här området så har jag mött en tolkning som jag tänker är rimlig, att varje helande är en gåva ifrån Gud och ett uttryck för anden. När Gud griper in och låter ett helande ske så är varje enskilt tillfälle ett uttryck för att anden gör någonting, och varje helande är en gåva. Och på samma sätt då med kraftgärningar. Och hur skiljer sig kraftgärningar från att bota sjukdomar? Ja, men att bota vet vi vad det är, men kraftgärningar kan ju vara övernaturliga händelser som inte direkt har med våran hälsa att göra. En får gåvan att profetera. Och det profetiska budskapet är ju någonting som Paulus i synnerhet lyfter, att det här ska vi söka och forska efter. Lite intressant att han säger att ena stunden att ja, men alla kan inte göra allting, åtminstone inte på en gång, men alla, jag vill helst att ni söker den här gåvan att profetera. Det är ju ja, hur tänker han riktigt så där, men att vara vägledd utav Gud i sitt tal, men överhuvudtaget kanske den vi är och gör, det är ju att vara i den profetiska dimensionen. Och jag sa det till en person vid något tillfälle, att du har ju liksom ett profetiskt känsloliv. För en känsla för vad är det som är Guds intention och vad är det som är Guds vilja i den här situationen. Och kanske också en smärta och en upplevelse av att det här gör ont när det är någonting som skaver med Guds vilja. Att anden verkade väldigt tydligt genom den här personens känsloliv. Och jag tänker att vi är inbjudna att styras, ledas, formas utav anden så att vi kan verka lätt utav Gud och profetiskt. Och få vara med om att uppmuntra, bygga upp, trösta. Och jag tror att jag har berättat också, men jag gör det igen, om ett tillfälle när jag gick på bibelskola och funderade på vad ska hända här efter och tyckte att vår Herre kunde vara lite snabbare med att öppna en väg för mig vad som ska hända framöver. Och en kväll så gick jag under stjärnklar himmel en bönepromenad och pratade med Gud. Och jag hade 5 saker ganska tydligt som jag tog upp med Gud som jag undrade över. Och tyckte att stjärnorna är rätt långt borta. Hur nära är du egentligen, Gud? Lyssnar du på vad jag säger här nu? Spelar det en roll att vi ber? Och nästa dag, jag hade praktik på den här bibelskolan, så jag var med på en bönedag med ett antal pastorer och mötte en pastor som jag hade haft när jag var yngre tonåring, och vi bad för varandra där. Och han profeterade. Jag skrev ner vad han profeterade och satt efteråt och funderade på vad betyder det här. Och så sa jag, men vad pratade jag om med Gud igår egentligen? Det var ju 5 saker. Och så, ja, men det var det och det var det och det var det och det var det. Men det var inte så att han sa att ja, men i höst ska du åka dit och göra det här och sen kommer det här hända. Gud gör inte alltid riktigt så. Men han tog upp varenda fråga jag haft och svarade på sitt sätt. Och det var en väldigt konkret erfarenhet av att Gud ser oss, ser mig, han hör mig, han hör varje tanke, känsla. Gud är med. Det profetiska ordet är så viktigt. Tala så om att kunna skilja mellan andar. Jag ska inte djupdyka i det och jag ska inte heller säga så mycket om att tala i tungor. Det får ni gå in på om ni vill ha mer kunskap om det på vår hemsida och lyssna på den predikan jag hade i juni förra året. Då hade jag en hel predikan om tungotal. Så det får ni lyssna på. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Vi är alltså inbjudna att dela livet med Gud i kraft utav den heliga ande på ett sätt som ska ge frukt hos oss. Jag läser en dag i veckan för att komplettera en del skolämnen och få behörighet att undervisa i en del skolämnen, och har nu läst en bok om retorik, vältalighet. Och nu tänker en annan, det där kunde han nog läst lite bättre och lite grundligare. Där talades ut så här. Du ska kunna sammanfatta ditt budskap i en mening så du vet vad du har att säga. Det kan inte jag göra. Du ska ha väldigt klart för dig vad du vill att dina åhörare ska göra. För retorik handlar om att påverka sina åhörare i någon bestämd riktning. Och jag kan inte säga exakt vad ni ska göra utifrån detta. Jag tyckte vi hade en del goda förslag här från början. Men jag tror att anden vill tala med oss om vad vi har läst för text här. Och att det kan finnas kanske lite olika aspekter som rör våra liv i detta. Och att vi ska ta en minut här i stilla lyssnande och bjuda in anden och fråga honom, vad vill du säga mig just nu? Och vad vill du att jag ska göra? Vi tar en stund i stillhet. Vi sjunger någonting så småningom. Och är det så sen att någon upplever att men jag har någonting jag skulle vilja dela, så har vi frihet att göra det under gudstjänsten som kommer här, som fortsätter. Jesus, lovar dig för att du inte lämnat oss ensamma, utan sänt din ande. Fyll oss igen. Amen.